den absolut största massan av elever hanterar det väldigt väl. Mm. Sen har vi en grupp elever där vi vet, där BUP talar om för oss att den här eleven behöver ett litet sammanhang med få intryck, så lite stimuli som vidare och så vidare och så vidare. Mm. Då passar ju inte massundervisningssystemet. Men det är fortfarande min skyldighet att den eleven ska nå målen. Då måste man tillskapa små grupper. Mm. Och det har ju varit politiskt inkorrekt under lång tid och ansetts exkluderande och så vidare. Mm. Och då säger jag som min gamle rektor på Limhamn.
Gun.
Ja, men anmäl mig då. För om jag kan säga mig själv i spegeln och säga jag har gjort absolut bästa för den här eleven. Och eleven har nått målen. Sen får det vara politiskt inkorrekt om de vill det. För det är inte det som är mitt uppdrag att vara politiskt korrekt. Mitt uppdrag är att se till att mina elever får de absolut bästa förutsättningarna.
Truls Kertzler är rektorn som skapat studiero och hög måluppfyllelse på skolor som varit riktigt illa ute. Att han har lyckats råder det inga tvivel om. Men vad är det för arbetssätt som har skapat framgångarna? Är det den tuffa kravbilden och disciplinen från det militära, så som det ofta framställs i media? Eller är det hans val att rikta specialpedagogiska insatser mot tidig ålder? Eller båda? Och i så fall på vilket sätt? I veckans avsnitt av rektorn hör vi Truls reda ut dessa frågetecken och ge sin bild av rektorskap, disciplin och studieframgång. Truls har en förmåga att i hög utsträckning kunna förkroppsliga sina ledarskapsfilosofier. Och jag får känslan av att han alltid är på tårna, redo att ta sig an nästa problem. Sen är det såklart ett extra plus i kanten att han vågar sticka ut hakan. Ordentligt. Då så, hälsar vi Truls Kertzler. Välkommen till podcasten Rektorn.
Tusen tack.
Säger man Kertzler eller säger man Kertzler eller hur?
Ja, säger Kertzler så är det antagligen Kertzler. Det man säger.
Det är skånska Kertzler.
Ja, så blir det.
Ja. Jag har sett att ibland så stavas det med Z och ibland med S.
Ja, det är en intressant historia i sig. Ja. Det är så här att det stavas med Z. Men när min far tog tillbaka släktnamnet på 60-talet så lärde det som så att det fanns en namnlag som tillät namnbytet men dock inte stavningen utan skulle stavas på svenskt vis.
Aha, okej. Okay.
Nu är den borta. Så därför har jag gärna tillbaka till Z. För det får jag igenom som en ren stavningsändring.
Ja.
Men jag är en enda i familjen. Så att alla mina bröder stavar med S fortfarande.
Okej. Okay. Var kommer? Är det tyskt? Eller
det
vad
är det? Tyskt. Preussiskt.
Ja.
Ja. En tysk adelsätt. Ja. Vi lär ha landat i Sverige någon gång på sent 1700-tal. I samband med Kalle Dussin.
Ja, ja, ja.
Och de tyska krigen.
Det här finns ju många ingångar. Jag har ju läst om dig. Och det finns ju jättemånga ingångar jag skulle kunna ta utifrån vad jag har läst i artiklarna och så. Så jag tänker att vi får ju börja någonstans.
Ja, gör det.
Ja. Kadetthögskolan, 90-talet. Yeah. Där startade du va, som skulle utbilda dig till officer.
Ja, yeah, det är så här att så jag har alltid varit en person som tänker så här att ska man göra någonting så kan man lika gärna göra det ordentligt. Så min ambition var ju att bli jägarsoldat såklart. Och då visste jag att om man sa vid mönstringen att man var intresserad av att bli officer så var sannolikheten större att man fick det man ville. Och det fick jag. Jag blev placerad som KB-elev på fältjägarna. Sen kom regementsdöden. Så från studenten fram till jag ryckte in så tror jag att jag fick någonstans 10-15 olika placeringsordrar. Mm. Efterhand, för helt plötsligt skulle inte fältjägarna ta in några och så blev jag placerad någon annanstans och så höll det på så. Så jag blev placerad som cykelskytte KB på P6. Jag bara gillade läget. Och sen under resans gång där, och det var då på den tiden man hade något man kallar för fullständigt försteg. Så att man utbildar först KB-eleverna som sen skulle utbilda soldaterna.
Ja.
Det var rätt kul. Men någon gång där under våren så blev jag uppkallad till personaldetaljen. Och då var vi två då, regimentets personalchef som tittade på och sa nej, jag har skrivit, ni vill bli officer. Ja, det är inga planer, så jag det har jag ju. Det kan ju inte bli som cykelskyttesoldater. Så vi ska kolla om vi kan placera er någon annanstans. Ja. Sagt och gjort så blev vi uppkallade någon vecka senare och så sa hon, ja, vi har fixat det. Du ska bli placerad på P10. och fick skriva på papper att jag inte tillgodoräknar mig den tiden jag redan hade gjort. För de ryckte in som nya, de andra. Mm. Så jag gjorde min värnplikt som pansarskyttekorv på P10 fast jag tillhörde P6. Mm. Och eftersom jag skulle bli officer så gjorde jag inte kadettskola, utan jag gjorde foken här i Hässleholm faktiskt en sommar.
Jag vet inte vad jag står för.
Förberedande officerskurs.
Okay. Mm.
Det går i princip ut på att man lär sig plocka så här varenda bössa som finns och köra alla fordon. Mm. Världens roligaste sommar. Ryckte sen in på OHS och då började de lägga ner igen. Och då tog jag ett drastiskt beslut, för då var i princip det enda som återstod var I-19 P5 Boden. Och det ville inte jag. Mm. Så då lämnade jag Kronan. Jag åkte hem, anmälde mig som arbetslös, fixa jobb själv, jobba som elevassistent en termin, började sen på lärarhögskolan. Blev fritidspedagog och började jobba som fritidspedagog 95 tror jag det var. Gjorde det i några år, sen blev jag föreståndare. Gjorde det i några år och sen blev jag rektor. Mm. Så jag har gjort det sen 03.
Är det någon gång du har ångrat ditt val att gå över till läraryrket och rektorsyrket ifrån Försvarsmakten så att säga?
Kan vi säga så här att hade inte de haft det dåliga omdömet att avskaffa hela Försvarsmakten så hade jag aldrig lämnat.
Nej.
Min ambition var en gång i livet att jag inte skulle hamna bakom ett skrivbord. Det gick ju sådär. Annars, nej, jag älskar rektorsjobbet. Mm. Jag älskar eleverna. Så att, och ett mer fritt yrke är svårt att hitta faktiskt. Så jag har sagt att jag kommer aldrig stiga högre än rektor, för att sen måste man sitta i en massa tråkiga möten och det vill inte jag. Mm.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är ju en intressant grej att byta bana ifrån försvarsmakt till skola. Var det någon gång du kände att det blev en krock i att av liksom grundläggande premisser som du liksom bara såg som helt naturliga inom försvarsmakten som blev någonting helt annat inom skolan?
Ja, man kan väl säga att den största skillnaden är väl egentligen att om man, för det första, man tar aldrig kritik i plenum inom försvaret. Utan det tar man med sin chef vid sidan om. Mm. För det andra är att man, det här som är rätt så välkänt, man gillar läget. Man måste inte älska alla orden, men man utför dem. Mm. Lärare är i princip tvärtom. De älskar att ta debatt och kritik i stora personalmöten. Inte lika förtjusta att ta det face to face. Och det säger, kommer du överens om en sak i ett personalmöte så är det inte givet att alla tänker göra den då. Mm. Så det är ju en kulturskillnad.
Hur fick du lära dig det?
Det är tuffa vägen. Man inser det efter ett tag att nej, här får vi nog följa upp lite mer.
Ja. Jag tänker att du har nog exempel att bjuda på. Ja, kan du bjuda på något?
Det är som jag,
utan att röja för mycket.
Man kan väl säga så här, det spelar inte en roll vad det handlar om, men en sån enkel sak som att för mig är det fullständigt naturligt att man tar av sig ytterkläderna när man kommer in. Jag kommer aldrig förstå diskussionen om man ska ha kepsen på eller inte. Och när man då liksom tar den diskussionen, och det är väl inte hela världen utan vi är helt överens om på en kommunalskola jag var på att nej, men vi har inte kepsar inomhus. Och så får man anledning att besöka ett klassrum och blir något förvånad när alla gossarna sitter med keps. Mm. Och tar man det med läraren och säger, ja, jag vet, vi har bestämt det, men i mitt klassrum så gör vi väl som jag vill. då har man lite missförstått vad det är att vara i en organisation överhuvudtaget.
Mm.
Det är ett exempel.
Hur har du hanterat det?
För mig är det väldigt enkelt. Jag har som grundfilosofi att man kan inte bli älskad av alla. Och jag är också fullt medveten om att mitt sätt att leda passar inte alla. Och jag passar inte på alla skolor.
Mm.
Men då är det väldigt enkelt att går det så långt så att man hamnar på en punkt där man absolut inte kan hitta en samsyn. Då har vi två val. Antingen lämnar läraren eller så lämnar jag.
Mm.
Och eftersom det är jag som är rektor så lär det bli läraren.
Mm.
Och det handlar bara om att vara tydlig. Man får vara tydlig med att signalera att den här frågan är öppen för diskussion. Den här frågan är det inte.
Mm.
Och jag hade ett exempel där jag hade en diskussion med en lärare på denna skolan faktiskt. Där hon talade om för mig att jag tycker inte om Engelska skolans sätt att organisera sig. Ja, det är väldigt enkelt. Delar inte ändras. Det beslutet äger inte ens jag. Så är det så du känner så bör du kanske hitta en annan arbetsgivare.
Mm.
Och det gjorde hon.
Mm. I kommunala skolan, var det liknande situationer du kom i där?
Ja, det har ju hänt att jag har varit på skolor där vi då haft bekymmer med ordningen och så har vi satt oss ner med det arbetslaget och gjort en handlingsplan.
Ja.
Som du såg här när vi gick i korridoren så ställer vi upp alla elever utanför.
Ja.
Vi var på en skola där vi hade bekymret att eleverna dröste in i klassrummet, man kom inte i tid och så vidare. Och då gjorde vi ett liknande grepp. Alla lektioner ska börja med att läraren tar emot eleverna. Vi börjar alla lektioner likadant. Det vill säga att vi hälsar alla välkomna. Går igenom syftet med lektionen och upplägget så att alla ska känna sig bekanta med vad som händer. För att då skapa ordning.
Mm.
Det funkar ju bara om alla gör det.
Mm.
Och då visar det sig efter ett tag att vi får inte den effekten vi vill. Och när jag börjar kolla på vad som pågår så visar det sig att vi har ju en lärare som inte gör det. Och då får man ju ta en diskussion. Men nu har vi bestämt det här. Och ja, det är en uppförback i början. För så är det i förändringsarbete. Och antingen så ställer du upp på det. Eller så raserar du allt det dina kollegor gör. Och den läraren insåg i sitt misstag. Och rättade in sig i ledet, som man säger. Mm. Men till syvende och sist är det ju som så att vi är alla anställda. Och alla, även jag, har en chef.
Mm.
Och jag har ju också saker att följa. Och det är som jag brukar säga. Det är ju inte som så att det levereras en lön en gång i månaden bara för att arbetsgivaren är snäll, utan de förväntar sig lite tillbaka. Och gemensamma beslut, eller beslut överhuvudtaget, de får man ju följa. Så enkelt är det.
Hur mycket går det att påverka dig som din anställd, så att säga? Hur öppen är du för diskussioner?
Jag älskar diskussion. Jag skulle säga att min styrka är väl att jag är rätt så rak. Jag har en biträdande som ibland viskar i mitt öra att Mr. Katzler, you need to sugarcoat it. Och det är väl min brist samtidigt att jag säger som det.
Mm.
Men det är också som så att efter snart 16 år som rektor så vet jag också att jag sitter inte på alla svaren.
Mm.
Utan jag är alltid öppen för en diskussion och jag är också alltid öppen för att backa på ett beslut om någon ger mig bra argument för att vi ska göra på något annat vis.
Mm. Mm.
Och den dynamiken måste man ha. Man kommer aldrig bli framgångsrik om man tror att man kan driva en skola som en diktatur.
Mm.
Däremot så är det inte heller en schweizisk kantonrepublik där vi tar allting i konsensus.
Mm.
Utan till syvende och sist så är det rektors jobb att fatta besluten.
Jag tänker, du har gjort dig ett namn, men media har väl gjort
ja.
Det ett namn då, som just att det är de militäriska inslagen i ditt sätt att leda eller organisera skolan eller driva strukturer som har blivit ditt signum. Vet ni, kallade lärarrummet för mässen på, ja. Var det på Ölyckeskolan?
Ja, det tyckte jag var lite kul.
Ja, precis. Om vi backar bandet lite till de här militäriska inslagen. Hur kom det sig att det har blivit just din grej?
Man kan väl inte säga så här att på ren skånska att det där är hittepå. Det är inte, har ingenting med militärisk disciplin att göra överhuvudtaget. Jag hade den stora förmånen att efter 2 år som rektor, när jag och den arbetsgivaren var överens om att jag tyckte skollagen var viktigare än vad de tyckte, så att jag sökte mig ett annat jobb. Så tog jag jobb som biträdande rektor på Djupadalsskolan i Limhamn.
Mm.
Och hade förmånen, måste jag säga, än till denna dag att jobba med rektor Gun Hanell, som hade varit där sedan 1989.
Mm.
Och hade väldigt bestämda uppfattningar om hur en skola bör drivas. Ett ledord hon hade var att yttre ordning skapar inre ordning.
Mm.
Och det tog jag väl till mig och det passar mig som person också. Jag är helt övertygad om att har du ordning och struktur runt omkring dig så har du också mellan öronen, om vi säger så.
Mm.
Jag är en rätt otålig individ och tycker om när det händer saker. Och sen, jag har aldrig sett något konstigt i att man har höga förväntningar på folk eller att man förväntar sig att de ska bete sig anständigt. Sen kan man kalla det för militärisk disciplin, men jag tänker så här att om jag är trevlig mot min omgivning så är de förhoppningsvis trevliga tillbaka.
Mm.
Och det är också som så, tror jag, eller menar jag, att respekt är ingenting man får. Det är någonting man gör sig förtjänt av. Och då måste ju mina lärare visa eleverna respekt, precis som att de måste visa respekt tillbaka.
Mm.
Och sen är det som så att människan är ju ett djur som är, i alla fall har jag upptäckt, är rätt så förtjusta i ritualer. Och man kan ju dra nytta av det och ha ritualer som skapar ordning. Både här och på Ölycke, här är det ju firmans koncept, på Ölycke var det mitt hittepå. Så drar vi ju nytta av att om man ställer upp eleverna utanför salen så skapar du en fysisk ordning som du sen, om du använder det rätt, kan ta med dig in i salen.
Mm.
Att jag uppfann uppställning på Ölycke var väldigt enkelt och det berodde på att jag ville prata med mina elever på en gång vid ett tillfälle, en gång i veckan. Och det som jag sa till Skånskans reporter, men som han valde att inte ta med, att hade vi haft en aula så hade vi suttit i den.
Ha.
Det fanns inget egen syfte att de ställde upp på skolgården, men det var det som fanns att tillgå.
Mm.
Och sen är det som så, självklart, ska man ställa upp? Det var bara högstadiet på den skolan. Ska man ställa upp högstadiet som är då tre parallelligt cirkus 200 elever på en plats, då blir det enklare om man ställer upp dem klassvis och de står liksom i led.
Mm, mm.
Och därav så gjorde vi det. Sen så drog man väldigt stora växlar på att jag hade burit uniform en gång i tiden.
Mm. Det här med ytterkläder som du nämnde här själv till exempel, att det är helt otänkbart för dig. Keps lika så, antar jag, stod det också i någon artikel. Och jag tänker där att i vissa läger så pratar man ju också om att om det är så att en kille eller en tjej behöver en keps, behöver jag nu med citationstecken, för att skärma av sig, man har en trygghet i kepsen, det är någonting med det här som gör att jag blir lugn. Vad känner vi till att tvinga den personen av kepsen då?
Ska vi tvinga honom?
Ja, du vet, det är min fråga till dig.
Ja, det är ju så här, det finns inga regler som inte är undantag. Ja. Men i min värld är det ingen mänsklig rättighet att bära keps.
Mm.
Vi har ju till exempel, vi har en dresscode på den här skolan som är, säger att om vi då tittar på elevernas dresscode, att vi vill inte se underkläder, vi vill inte se bara magar. Vi vill inte se obscena, kränkande eller knarkförhärligande tryck på t-shirts och dylikt.
Mm.
Vi bär inte huvudbonad inomhus. Och då tänker jag, det är väl ingen mänsklig rättighet att visa BH-banden.
Mm.
Alla institutioner och platser i samhället har ju sina sociala spelregler. Och det här med keps, det är någonting i skolan som jag tycker är väldigt... Jag är väldigt konfunderad av att det har blivit en sån stor grej.
Mm.
Vi sa till våra elever på Ölycke att ytterkläderna hänger vi i skåpet. För vi vill inte ha en massa sura, stinkande dunjackor inne i klassrummen. Det är både en brandrisk och otrevligt.
Mm.
Kepsar tar vi av oss, för det gör man när man kommer in.
Mm.
Konstigt så är det inte. Sen har jag också haft elever inom autistspektrat som har behövt att skärma av sig. Sen om man tvunget måste göra det med en keps eller inte, det är alltid en diskussionsfråga. Men där vi har tillåtit keps, för att det har funnits det behovet.
Mm.
Men om jag på Ölycke hade i runda slängar 500 elever och en har ett behov av att ha keps, då behöver inte de 499 andra bära kepsen.
Mm.
Det är ändå som så att en del av skolans uppdrag är att fostra eleverna för framtiden och yrkeslivet. Och eleverna måste läras eller komma till insikten att oavsett var de tar arbete så kommer det att finnas regler som de måste följa oavsett om de tycker om dem eller ej. Det är ju inte konstigt att en polis, han vet att när han tar sitt yrke så måste han bära uniform. Tills han har stigit så mycket i graderna så han blir kommissarie och bär civilkläder. Men, och det är ju inte förhandlingsbart. Utan det gör de.
För blir du trött på diskussionen? Eller är det en av de grejerna som är helt världsfrånvänd för dig? I skolans värld som skiljer sig från Försvarsmakten? Eller?
Jag kan tycka att det är en icke-diskussion.
Ja.
Jag kan inte säga att man lägger så mycket kraft på den.
Nej.
För det är precis som den här diskussionen om att ska vi ha skoluniform eller inte? Ja, jag har inte haft någonting emot att ha skoluniform.
Mm.
Mest för att jag kan tycka det är lite snyggt. Men ingen ska ju tro att skoluniform är någon sorts patentlösning för att komma ifrån kränkningar och mobbing. Det kommer alltid förekomma, för man hittar andra sätt.
Mm.
Och det är, jag kan ju tycka att den här mediastormen som då la fokus på att vi hade ordningsregler, den var lite märklig. För det står trots allt i skollagen att vi ska ha ordningsregler. Och det är också så att det var inte det som gjorde att vi vände resultaten. Utan det man missade fullständigt initialt innan jag i andra intervjuer lyckas nyansera bilden lite, det var ju att det som är det viktigaste i mitt ledarskap med mina elever, det är ett, att det ska aldrig råda något som helst tvivel om vem som är rektor på min skola. Jag ska synas i verksamheten varje dag. Alla elever ska veta vem jag är. Jag är alltid, ambitionen är ju alltid att jag ska ha en relation till alla mina elever. Och lärarna på min skola måste förstå att utan en relation till eleven så är du inte en framgångsrik lärare.
Mm.
Och det var ju det som gjorde att vi vände den skolan. Det var ju att hela kollegiet jobbade aktivt med att skapa relationer med eleverna, vara med eleverna. Och att vi la ett ramverk som sa att det här är vad vi förväntar oss som ett acceptabelt beteende. Går du utanför det ramverket så får det konsekvenser.
Mm.
Precis som i samhället.
Mm. Jag tänker, för det var ju också något sätt av dig att resonera, läste jag i en artikel, att om vi sänker ribban för vad som är acceptabelt, vi sätter den vid keps i klassrummet istället för sparka sönder en ruta, nu hårdare jag lite här, men, så menar du att då sänker vi också stöket på skolan genom att slå ner på ordningsstörande beteende mycket, mycket snabbare i den här trappan.
Ja, genom att ha en låg acceptansnivå för regelbrott, om man nu säger så.
Ja.
Jag kan dra parallellen till när jag var på Hermosdal, som är en av Malmös tuffaste skolor. Mm. Var likadant där. Vi tolererar inte keps. Och det tillhör ju tonåringens natur att testa gränser.
Mm.
Och det gjorde man där också. Man kom in i korridoren med kepsen på. Och det räckte ju med att jag med en bestämd blick och ett vänligt tilltal sa kepsen. Och så tog de av den. Jag visste att de hade utmanat mig och de visste att jag hade svarat.
Mm.
Så var det bra med det.
Mm.
Har man en regel som säger ingen keps och tittar åt andra hållet hela tiden, då måste de eleverna som vill testa gränserna testa dem lite ytterligare och lite ytterligare. Och sen har du ett slutande plan där, som slutar i vandalism och skolbränder. Och det har skolledning och kollegor bara sig själva att tacka för. Det är min uppfattning.
Mm. Var det lika enkelt på Hermodsdal som då på Ölycke eller som det nu är på Internationella Engelska Skolan i Hässleholm?
Man kan väl säga att nej.
Det ska väl sägas också att Hermodsdalsskolan var ju tungt belastad som du sa innan. Den blev ju också nedlagd vid ett tillfälle för att det var, ja, på grund av stök.
Ja, man,
tror man blev beslutet, va?
Ja, man gick in, då var jag på Limhamn när det hände. Men ja. Man gick in och stängde högstadiet under ett antal år. 2011 öppnade man igen.
Ja.
Och då tog jag över FT6 och en annan rektor till 7-9 när man då återöppnade högstadiet. Nej, det fanns ju betydligt större sociala utmaningar på Hermosdal. Det ska man ju inte sticka under stol med.
Mm.
Så att det var betydligt enklare på Ölycke. Sen olika, alltså Hermosdal är ett miljonprogramsområde som är högt socialt belastat. Löberöd är en landsortsby som är hårdare socialt belastat än vad folk tror.
Mm.
Så tillvida att det finns en väldigt hög andel familjens placerade elever. För det finns någon sorts naiv tro hos socialtjänsten att det är bra att placera barn och ungdomar på landsbygden. Men ifrågasättandet av regler skiljer sig nog inte nämnt mellan de två skolorna.
Mm.
Utan det finns alltid en liten klick ungdomar som ifrågasätter. Och det viktiga är väl, som jag ser det, inte att man konfronterar dem så att säga, utan hur man gör det. Du kan aldrig genom gap och skrik få någon till att förstå att de har felat. Och ibland måste man ha lite glimten i ögat och säga, ja, du, nu är det så här. Du får gärna tycka vad du vill om det, men jag förväntar mig det här av dig.
Mm.
Jag hade en elev som på Ölycke som när jag kom tillbringa nog mer tid utanför skolan än i skolan. Han hade rätt tufft hemma och han rökte. Men efter ett tag så upptäckte jag att han var mer och mer i skolan. Men det är också vår skyldighet att berätta för vårdnadshavarna att han röker.
Mm.
Så det gjorde jag naturligtvis. Men det förändrar ju ingenting. Till slut så kom vi till den samsynen, jag och den här gossen, att jag kommer inte ringa hem varje dag till dina föräldrar. Men kan du göra mig den tjänsten att du åtminstone lämnar skolans område så att jag slipper se när du röker?
Mm.
För det är ändå så till syvende och sist. Det optimala är att killen går ut nian med bra betyg och inte röker. Det värsta som kan hända är att han inte går ut nian med fullständiga betyg och röker.
Mm.
Men om han åtminstone är i skolan, går ut nian med betyg och det är på bekostnad att han fortfarande röker. Ja, då har vi ändå sett till. Mitt huvuduppdrag är att han ska ha utbildning. Inte att han inte ska röka. Det är ju trots allt ett föräldrauppdrag.
Mm, mm.
Och det är liksom, visst, man kan säga att ja, men du borde ha tagit i med hårdhandskarna. Nej, för mitt syfte var ju att han ska veta att jag bryr mig om honom. Vi är fullständigt överens om att det är dumt att röka. Men jag vill ju att han ska vara i skolan och få utbildning.
Mm. Det är någonting också i disciplinbegreppet, tänker jag, som du menar på i någon artikel, att det har i ditt huvud har det en positiv klang, medan i andras huvud kan det ha en mer negativ klang. Vad är din bild av disciplin? Liksom?
För mig är disciplin ordning. För mig är disciplin att man ställer krav på sig själv. Självdisciplin.
Mm.
Att man har höga förväntningar på sig själv. För mig är disciplin odelat positivt. En människa med hög disciplin är någon som uppträder korrekt, ställer höga krav på sig själv, ställer lika höga krav på sig själv som sin omgivning.
Mm.
Och då tenderar man till att bli framgångsrik.
Mm.
Jag kan inte säga något negativt i ordet disciplin.
Nej, nej. De eleverna som inte låter sig disciplineras, om man säger så. Alltså jag tänker elever, du nämnde själv inom autismspektrat, att trots syndrom. Alltså, har du någon gång liksom fått kört huvudet i väggen och känt att fan, mitt sätt att driva detta funkar inte?
Nej, jag kan nog aldrig påstå att jag har misslyckats fullständigt med någon elev. Det är ju ändå som så att jag menar att ordning och struktur skapar förutsägbarhet. Det mår alla elever bra av. Barn med trotssyndrom behöver också förutsägbarhet. Och sen är det ju som så att man måste alltid påtala och markera när någon går över gränsen. Men man måste ju anpassa sin sätt att markera utefter vilken individ du har framför dig. Har du en elev med bristande impulskontroll så är det ju helt meningslöst att stå och skälla på den eleven.
Mm.
Det enda som kan vara positivt är att man själv får utlopp för sin frustration. Men det kommer inte påverka den elevens agerande nästa gång. Utan det handlar om då är ju sätta sig ner och resonera om vad händer nu? Ja, det var det här. Ja, vad kunde du gjort istället?
Mm.
Och förhoppningsvis få igång självinsikt och lärande. Samtidigt som man måste vara medveten om att grundproblematiken är där.
Mm.
Och det är som jag brukar säga, en diagnos kan alltid vara en förklaring. Det är aldrig en ursäkt. Men vi måste alltid förhålla oss till den typen av elev vi har framför oss.
Mm. Mm.
Och även om vi ställer samma grundkrav på alla så måste vi också till syvende och sist vara medvetna om att alla har inte samma möjlighet att leva upp till dem.
Mm, mm. Den här andra sidan som jag var inne på innan, alltså det var dels den här hårda sidan, men sen så också att det fanns, som du nu har gett uttryck för väldigt mycket, att den största delen av er framgång på Ölyckeskolan var just arbetet med de specialpedagogiska strukturerna och det mjukare arbetet. Vad har du för tankegångar där kring?
För mig är det egentligen löjligt enkelt, och det är någonting som jag tror, eller min erfarenhet är, att det är någonting alla skolledare vet. Nämligen att ju tidigare vi identifierar problemen och ju tidigare vi sätter in insatser, desto mer framgångsrika är vi. Problemet är ju i en politiskt styrd organisation där man ska hålla budget att när man ska göra skiftet så kostar det.
Mm.
Och problemet är ju att media är så otroligt förtjust i att titta på hur många elever har nått gymnasiebehörighet i nian.
Mm.
Vilket gör att väldigt många kommuner lägger resurserna där för att rädda
alltså att resultat, för sent.
Ja, resultaten varje år.
Mm.
Istället för att, okej, nu ska vi kraftsamla på de lägre åldrarna. Och det jag gjorde, det var dels ska du veta hur det ligger till, då måste du börja testa. Svårare så är det ju inte. Och då får man ju ha standardiserade test.
Mm.
Och då måste man ju också öka de specialpedagogiska resurserna. Och vi gick från om jag minns rätt, 1,4 speciallärare till 4,0. För att det var det som behövdes.
Mm. 2,4 har jag läst till 4,0.
Ja, det kan vara 2,4.
Men, och då gjorde ni en analys av läget och sa att ja, men det är så här vi vill prioritera våra pengar.
Ja.
Var det en kontroversiell prioritering eller var den lätt att få igenom?
Nej, det är så länge du håller budget så det är ingen som ifrågasätter.
Nej, såklart.
Och det var ju bara att, det jag gjorde var ju att lägga mindre pengar på elevassistenter och mer pengar på specialpedagoger.
Ja.
För elevassistenter är något man ofta skriker efter utan att ha gjort en analys om ifall det gör någon nytta.
Mm.
Och det är en väldigt kostsam insats. Och det fick ju som resultat att man får inte glömma att svensk grundskola bygger på massundervisning. Det bygger på att man har en lärare som står framför en klass och undervisar. Sen kan den klassen vara mellan i 20 till, som vi har här, 32 elever. Och den absolut största massan av elever hanterar det väldigt väl.
Mm.
Sen har vi en grupp elever där vi vet, där BUP talar om för oss att den här eleven behöver ett litet sammanhang med få intryck, så lite stimuli och så vidare och så vidare och så vidare.
Mm.
Då passar ju inte massundervisningssystemet. Men det är fortfarande min skyldighet att den eleven ska nå målen. Då måste man tillskapa små grupper.
Mm.
Och det har ju varit politiskt inkorrekt under lång tid och ansetts exkluderande och så vidare.
Mm.
Och då säger jag som min gamle rektor på Limhamn.
Gun.
Ja, men anmäl mig då. För om jag kan säga mig själv i spegeln och säga jag har gjort absolut bästa för den här eleven och eleven har nått målen. Sen får det vara politiskt inkorrekt om de vill det. För det är inte det som är mitt uppdrag att vara politiskt korrekt. Mitt uppdrag är att se till att mina elever får de absolut bästa förutsättningarna. Och ibland innebär det ett litet sammanhang. Och ja, det är som så att vi vet att vi har elever som kanske kommer sitta i en liten undervisningsgrupp hela sin grundskola. För att det är det de mår bäst av. Då är det väl det de ska göra.
Mm.
Och där har vi ett bekymmer i svensk grundskola. För vi har egentligen bara två lösningar. Massundervisning eller särskola. Och särskola är ju faktiskt bara till för dem som är kognitivt förståndshandikappade. Men sen har vi den här stora gruppen som har andra neuropsykologiska funktionshinder. Men är lika begåvad som alla andra.
Mm.
Men som fortfarande inte fixar massundervisningskonceptet. Och då måste vi hitta en annan lösning.
Blev det en diskussion för dig på Ölycke? Blev det ett radikalt beslut att sätta dem i särskild undervisningsgrupp?
Nej, diskussionen blev varför får jag ingen elevassistent?
Ja.
Och där får man ju, där har jag alltid tänkt
alltså från vårdnadshavarna då eller?
Nej, från läraren framförallt.
Okay. Okay.
Och sen finns det ju föräldrar som inte tycker om att man exkluderar deras elever eller deras barn.
Mm.
Men där får man ju vara öppen mot sin personal och vara transparent i budgeten helt enkelt. Vi har den här mängden pengar och så här mycket kostar det att sätta en person till i ditt klassrum.
Mm.
Och så här lite får vi ut av det. Och det är ju ändå som så att en elevassistent är generellt en outbildad individ. Sen finns det elevassistenter som har hög utbildning, men det är inte det vanligaste. Och då får du på två elevassistenter så får du i princip en speciallärare rent lönemässigt.
Mm.
Men du har betydligt större output. En speciallärare klarar av mer än två elever i en grupprum samtidigt. Så det är som man säger, det är mer pang för pengarna.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du, jag tänkte att vi skulle komma in på ett nytt ämne.
Ja, shoot.
Lågaffektivt bemötande.
Yeah.
Som jag inte har läst att du har sagt någonting om. Men jag tänker ändå att det är ju någonting i det jag har läst som på något vis andas någonting annat än lågaffektivt bemötande.
Jag är stor vän av lågaffektivt bemötande. Den ska dock inte misstolkas som låt gå. För det är inte det lågaffektivt bemötande handlar om.
Mm.
Det handlar om att man ska visst markera, men man ska göra det utan att gå i affekt.
Mm.
Och man måste också läsa av individen man har framför sig så man inte pushar fram ett våldsamt beteende.
Mm.
Och det är precis som när jag pratar om elever med bristande impulskontroll. Det är ju rätt vanligt att tyvärr ofta gossar har då smält topplocket som man säger. Och så vill läraren ta diskussionen precis där och då. Och de är inte alls mottagliga.
Mm.
Och då menar jag, nej, då får man liksom säkra situationen. Det brukar funka alldeles väl att man bara pratar med eleven och säger, du, kan du sitta här och lugna ner dig? Och så kommer du till mig när du är redo för att prata om det. Det funkar nästan 99 gånger av 100.
Mm.
Och det är just det, det är inte läge att ta den diskussionen då, för han är fortfarande i affekt. Men jag måste ju självklart styra undan så att det... våldsspiralen inte fortsätter. Men stå och gapa och skrika på den eleven där, det är helt meningslöst.
Mm.
Utan precis som man gör med vuxna. Man står inte och gapa och skrika på dem, utan man resonerar.
Mm.
För mig är lågaffektivt bemötande att ta ett steg tillbaka, ta resonemanget, men pusha inte i onödan. Men det handlar inte om att inte sätta gränser.
Nej. Men är det inte någonting som går stick i stäv med ditt disciplinbegrepp där? Jag tänker att i disciplinen finns det också en underordning, en underkastelse att du ska göra som jag säger.
Det är väl som så att jag förväntar mig både av min personal och mina elever att man följer de regler vi har.
Mm.
Och det tror jag nog att de som förespråkar lågaffektivt bemötande också gör.
Mm.
Lågaffektivt bemötande för mig handlar ju om hur man agerar när det går överstyr.
Mm. Mm.
Så nej, jag tycker inte det går stick i stäv, utan det är ett förhållningssätt.
Mm.
Men självklart förväntar jag mig att man följer de regler vi har.
Det finns en sånt här klassiskt exempel att om en elev går och bärsärk i klassrummet så tar man ut resten av elevgruppen och låter den här personen vara färdig med sitt utbrott och sen så kan man ta in resten av eleverna. Hade du agerat så som lärare?
Nej. Nej, det gör jag inte. Alltså det är ju naturligtvis beroende på hur pass våldsam och farlig situationen
såklart.
Är.
Ja.
Är det fara för de andra säkerhet så får man ju evakuera.
Mm.
Jag har väl aldrig stött på ett sånt scenario. Utan för mig är det som så att vi har undervisning i klassrummet för de som vill delta i undervisningen.
Mm.
Vill man inte det så får man gå någon annanstans.
Mm.
Och det är ju så att vi har spelregler och regler för hur man beter sig. Och kan man inte följa dem, då får man ju lämna sammanhanget.
Mm.
Och det är ju därför läraren har rätt att utvisa eleven.
Mm.
Sen är det ju som så, självklart, att man måste ju alltid göra en snabb riskanalys i sitt eget lilla huvud. När jag ber eleven lämna salen, vad händer då?
Mm.
Och blir det då, kan man då förutsäga att det blir så pass våldsamt att det är farligt? Då får man väl kanske antingen tillkalla fler vuxna, eller i värsta fall, tömma salen, få bort eleven så att man kan återuppta sin undervisning.
Mm. Mm.
Men att bara att alla backar ut och låter eleven ha fritt spelrum in i salen, det menar jag skickar helt fel signaler.
Men vad skickar det för signaler, tänker du?
Skickar ju signaler om att det är mer eller mindre tillåtet.
Om man tänker med repressiva åtgärder, om man säger så, skollagen kapitel 5.
Yep.
Hur man nyttjar dem till skillnad eller kontra att man nyttjar, då gör vi om våra rutiner så att eleverna lyckas på ett bättre sätt. Alltså att utgå från elevernas behov och organisera skolan utifrån det. Där är ju två läger där, känns det ju som. Där jag tänker att det lågaffektiva bemötandet handlar väldigt mycket om vad gjorde vi innan det här utbrottet kom. Det handlar inte så mycket om, klart det handlar om vilka diskussioner man har och hur vi ska lära oss av de här grejerna, men det handlar väldigt, väldigt lite om avstängningar, skriftliga varningar, sådär va. Det är nog lite där kanske det blir en kontrast i min skalle, tänker jag.
Ja, och där tänker jag att det är inte svart eller vitt. Man måste göra både och.
Ja.
Man måste naturligtvis rigga sin organisation och sin vardag för att så många som möjligt ska lyckas.
Mm.
Och man kan inte, jag tror inte man kan straffa bort ett beteende. Det är jag helt övertygad om att det går inte.
Mm.
Samtidigt så kan man inte ställa sig i den andra vågskålen och anpassa ihjäl sig för att det ska vara okej att göra hur som helst. Och det är därför jag blir lite trött när jag läser i media att det är så synd om grundskolan, de har inga disciplinära verktyg att ta till. Och tänker jag, men är det bara jag som har läst lagboken? Jag har hur mycket som helst att ta till.
Mm. Mm.
Sen, just nu, här och nu på denna skolan så blir det lite mer bökigt för mig. Eftersom i Eslövs kommun så, när man då kommer till vägs ändå och säger tillfällig omplacering på annan skolenhet, så var det ju rätt enkelt. Mm. Bara lyfta luren in till centralort och säga, du kan du ta emot en elev för mig i 14 dagar.
Mm.
Ja visst. Här är ju närmsta skolan i Helsingborg.
Mm.
Och det blir ju ett väldigt stort beslut att säga, jag bekostar skoltaxi för dig till Helsingborg i 14 dagar.
Mm. Ja, det är helt orimligt.
Men jag kan.
Ja. Har du nyttjat den någon gång?
I Eslöv så var det märkligt att jag tog rätt ofta emot elever.
Ja.
Jag behövde aldrig placera någon själv på någon annan skola. Här har jag inte nyttjat det. Och jag tänker att när man kommer dit, då är det ju ett misslyckande.
Mm.
Det är ju så, det kommer inte ifrån. Men jag tror inte, alltså för mig handlar inte markeringen om ett straff, utan det handlar om en konsekvens. Eleven får aldrig känna att jag inte tycker om dem. Men de måste också vara medvetna om, ja, nu gjorde du det här valet. Det fick den här konsekvensen. Jag hoppas det inte händer igen. Vi har ju som på den här skolan något som man ofta inte har. Vi har schemalagd kvarsittning. Eller detention som det heter här. Så varje onsdag mellan 3 och 4 har jag kvarsittning. Med de som då har fått den fibelaktiga förmånen att få kvarsittning. Och min första fråga är alltid, varför är du här? Och sen tar vi en diskussion om vilken ordningsregel man nu har brutit mot och varför man gjorde det.
Mm. Och vad kan det vara då?
Det kan vara upprepade sena ankomster.
Mm.
Det kan vara disrespectful behavior.
Mm.
Ja, det kan vara verbala kränkningar. Små överträdelser som ständigt återkommer om och om igen trots tillsägelser.
Mm. Mm.
Våld och hot, då tar vi till andra kraftfulla medel. Men
du är alltid med på kvarsittningarna?
Det är alltid jag som håller i det.
Ja.
Och det avslutas alltid med att nu hoppas jag vi är överens att vi inte ses igen.
Mm.
Inte här i alla fall. Men det är inte som så att jag står och är arg eller besviken på dem. Utan jag är precis samma vänliga rektor som jag alltid är. Men de är fullständigt överens om att det här var inte bra.
Mm. Mm.
För så är det alltid i samhället. Det är, kör du för fort på motorvägen, ja, det är ju bara bita det sura äpplet och betala boten.
Mm.
Det blir ju inte bättre av att du börjar tjabba emot. Och det är lite så här också. Ja, nu har du tyvärr tagit ett väldigt dåligt beslut.
Mm.
Och det fick den här konsekvensen.
Mm. Tänk att det blir ju intressant med dig där. För du utnyttjar ju din auktoritet där va? Och jag tänker att det krävs ju också att man har liksom kontakt med sin aggressivitet på något vis. För att kunna liksom, vad ska man säga, kanalisera den på rätt sätt. Jag tänker att vissa rektorer liksom har problem med det. De blir antingen för mjuka eller så smäller topplocket och så blir de helt för hårda och tar till helt för oproportionerliga konsekvenser. Liksom börjar skrika och gapa. Och, ja, det gäller ju lärare också allihopa. Jag tänker, du känns som att du är en reglerad. Du har en genomtänkt bild av hur du ska... Just med i relation till disciplinen.
Ja, jag hade den diskussionen med en lärare en gång på Hermosdal. Det har vi väl alla varit med om under vår grundskoletid. Att det fanns de här lärarna som var så otroligt lätta att trigga igång. Mm. Och han var en av dem som väldigt lätt gick i affekt. Och väldigt gärna gapade och skrek. Och så kom han ner med eleven till mig.
Mm.
Och så tog vi en diskussion och sa han, ja men du har ju också skrikit på elever. Ja. Men det finns en stor och otroligt viktig skillnad. Jag spelar teater. För det är självklart att jag kan höja rösten.
Mm.
Jag kan vara extremt tydlig. Men även om eleven upplever att jag är arg så spelar jag teater.
Mm.
När eleven får mig till att gå i affekt, om det skulle hända, då måste jag lämna och lugna ner mig. För då har jag misslyckats.
Mm.
Sen kan man ju använda olika teatrala uttryck för att få fram sin poäng.
Mm.
Självklart kan man det. Men det är, som jag ofta har sagt till lärare, att man kan säga en sak och man kan säga en sak. Man kan, utan att vara högljudd och aggressiv, uttrycka någonting där tonen i sig gör att mottagaren inser direkt att det här är inte förhandlingsbart.
Du använder någon pondus.
Ja, och när man har hittat det, om vi nu kallar det för tricket, så blir livet mycket enklare. Och det är som jag har sagt, det är så här, det är de här reglerna som gäller. Passar inte det så finns det andra skolor.
Mm.
Så enkelt är det.
Mm.
Och det händer att jag får påtala för elever att det här är inte öppet för diskussion.
Mm.
För det finns ju alltid de här eleverna som under sin skolgång och kanske även hemma tyvärr har lärt sig att om man bara argumenterar och aldrig slutar argumentera så ger de andra sig till sist. Och det gör inte jag.
Har det aldrig hänt?
Inte professionellt.
När har det hänt privat?
Jag är ju också pappa. Jag kan också vara lite svag ibland. Fast det händer nog oftare att jag efter har sagt nej och sen så när jag lämnar så tänker jag, varför sa jag nej egentligen?
Ja.
Och det är likadant där. Det är också något som är viktigt att ha med sig i yrkeslivet, att för det första, tänk efter innan varför man säger någonting. Och för det andra, kom aldrig med ett hot som du inte är beredd att verkställa. För det är det värsta som kan hända. Att du hotar en elev med att antingen du skärper det till dig eller så händer det här.
Mm.
Och så skärper de inte till sig. Men det händer ju ingenting.
Han tappar trovärdighet.
Ja, då är du ju liksom avslöjad.
Mm, mm. Jag tänker de måste ju på något vis... Alltså att det finns ju en... Du driver ju din linje.
Ja.
Liksom, du kör, ja men fan, det här är mina spelregler liksom. That's it.
Jag kör mitt race.
Ja, precis. Och där är ju en tänker att det, var kommer det ifrån att du kör ditt race? Jag tänker att det måste ju krävas ett mod och just en självkänsla också i att fan, det är jag som har rätt liksom. Punkt. Var kommer den egenskapen ifrån?
Jag har nog alltid varit sån. Extremt tjockskallig och envis. Sen har jag ju kommit till nu efter några år som skolledare och snart 50 till insikten att just när man kom till insikten att nej, jag passar inte på alla skolor. Och därför är det otroligt viktigt för mig, antingen om det är en anställningsintervju eller som det var när jag då blev headhuntad hit, att tala om precis hur jag tycker och tänker. Och för att man kan alltid i ett anställningsförfarande försöka lista ut vad är det de vill ha.
Mm.
Och så berättar man det så får man jobbet.
Mm.
Men om man nu inte är det de vill ha, då vill inte jag vara där. För då blir det inte bra.
Mm.
Utan jag kör mitt race och jag tror ju på mitt sätt att driva skola. Och jag menar väl så här i efterhand att jag har rätt så goda belägg för att tro på det.
Mm.
Det har inte gått hur illa som helst. Det har faktiskt gått rätt bra.
Mm.
Och då är det, vill man ha mig som rektor så är det så här det går till.
Mm.
Vill man ha ett annat typ av ledarskap, då får man hitta någon annan.
Mm.
Och det är naturligtvis, vad ska man säga, det är ju rätt skönt att komma till den insikten, för det är ju väldigt lätt att leva med sig själv, tänker jag. Sen är det väl viktigt för mig att nyansera bilden av att det är militärisk disciplin och stenhårda krav, för man får inte glömma att det går bara om du är genuint bryr dig om dina elever. Man måste alltid ha med sig att innan du ställer kraven måste du ha en relation till din elev. Du måste alltid ha ett positivt relationskapital att ta av. För annars kommer eleverna bara uppleva sig bestraffade. Och det är det som är, det är det som är balansgången. Att du måste samtidigt som du bjuder på dig själv, är ute bland eleverna, skapa relationer, lite ha glimten i ögat, bygga upp relationskapitalet samtidigt som du ställer kraven.
Mm, mm.
Och det är det jag menar. Man kan, det finns många som ställer sig på ena sidan eller andra sidan. Att vi ska bara jobba med relationer. Ja, det kan man göra. Man blir jättepoppis. Men det förändrar ingenting. Eller, vi ska bara ställa krav. Ja, det kan man också välja. Man blir nog inte speciellt populär. Initialt kommer nog eleverna rätta in sig i ledet. Men efter ett tag så kommer de göra revolt. För de upplever att de är nedtryckta.
Mm,
med all rätt.
Ja, eller så gör de saker när man vänder bort ryggen.
Ja, så är det ju också. Den är ju klassiskt att alla elever sköter sig när läraren tittar på dem. Sen om de ska skriva på tavlan så flyger precis pennor och sudden.
Precis. När vi kom in här i skolan så stannade du till till en tjej som såg lite berörd ut. Vi gick vidare och höll oss lite längre bort. Så för du märks att du bryr dig om eleverna och du tycker det är viktigt för dig att de mår bra.
Ja, den här tjejen, hon gick i sjuan. Var ledsen över att det har skurit sig med några andra tjejer.
Mm.
Så det var relationsbekymmer. Så då ser jag att någon elev är ledsen. Självklart stannar jag upp och lägger armen om dem och kollar läget och så. Ibland vill de prata med mig. Ibland vill de inte. Och då får de alltid frågan, vill du prata med Miss Wemfors som min kurator heter? Det vill hon absolut inte. Och då talar jag om för henne att jag har er två då som jag ska prata med. Är det okej om jag letar upp dig sen? Ja, det var det ju. Så efter, när vi är klara så kommer jag leta upp henne och kolla om jag kan hjälpa henne.
Mm.
Och det är... Det kan låta som en floskel, men det jag talar om för alla mina elever att de är alltid mina elever. Spelar ingen roll om de gått ut nian och går på gymnasiet, de kan alltid ringa mig. Det händer med jämna mellanrum att jag har elever som får mitt visitkort. Där jag säger, och det, när det då är något exceptionellt, det kan vara tufft hemma eller ja. Att min telefon är på 24/7. Är det någonting så ring. Och på 16 år så har det hänt en gång. För elever är ju inte heller... två gånger. För elever är ju inte heller... De ringer ju inte i onödan. Utan då har varit elever som verkligen behövde hjälp. Och då har det alltid handlat om sociala myndigheter. Och då... Det är ju inte så att jag kör och hämtar dem och tar hem dem. Men jag ser till att de får hjälp i stunden.
Mm, mm.
Och det är... För mig är det lite... Jag kan säga att... Min syn på rektorskapet är lite som min syn var på när jag var på väg in i officersyrket. Det är mer än ett yrke. Man är inte rektor mellan 8 och 16 och 30. Man är det dygnet runt. Precis som man är man militär så är man militär. Dygnet runt.
Mm.
Och jag bryr mig genuint om mina elever. Och det är därför jag älskar mitt jobb. Så enkelt är det.
Mm.
Och jag har haft den diskussionen med lärare som har ansett att det enda läraryrket går ut på är att hålla undervisning, inget annat. Och om vi då tar flickan här som exempel, och nu går min dotter i nia, men om min dotter hade suttit och gråtit i korridoren och det sen framkommer att lärare, eller för den delen rektorn, bara går rakt förbi utan att ta notis om det, då hade jag blivit upprörd som förälder.
Mm.
Och det tror jag alla föräldrar hade blivit. För det är väl ren medmänsklighet att stanna upp och kolla läget, se om man kan hjälpa till.
Mm. Det blir ju jäkligt tydligt för dig att båda dina sidor är jäkligt viktiga. Alltså dels kravbilden och dels också krambilden, om man säger så, av att tough love, som du säger.
Ja, och det ena, framgångskonceptet är ju att kombinera det.
Ja.
Det ena går inte utan det andra, tror jag. Och det är lite det jag menar, att jag kan ju bara vara rektor på mitt vis.
Mm.
Och det är därför jag blir så orolig när man framförallt i valtider får höra att det ena partiet si och så har varit besökt den här skolan där och det ska bli en ny modellskola för Sverige. Det går inte. Det finns ingen rektor utom jag som kan vara rektor som jag är.
Mm.
Och jag kan inte vara det på något annat vis heller. Alla måste vara det på sitt sätt. Sen finns ju vissa komponenter kanske som man kan kombinera till ett framgångsrikt koncept. Men man måste ändå göra det till sitt.
Mm. Vad tycker du, liksom, vad är ditt budskap till rektor Sverige? Är det att man ska liksom gå mer sin egen väg? Eller vad?
Man kan ju säga huvudanledningen till att jag sitter där jag sitter, nämligen på Engelska skolan, var för att jag, när jag då blev kontaktad och faktiskt inte hade hört talas om Engelska skolan tidigare med stor omfattning, fick beskrivet för mig konceptet som egentligen står på tre ben. Det ena är höga förväntningar. Det andra är höga, kallade för krav, trygg och ordnad studiemiljö där man kan få lära i lugn och ro. Sen är det ju det tredje, engelskan.
Mm.
Då var ju min spontana reaktion att men det är ju det, så jag gör. Frånsett att naturligtvis har vi inte undervisat på engelska på Ölycke.
Mm.
Och sen är det också som så att Barbara Bergström som grundade Engelska skolan en gång i tiden också tror på den starka rektorn. Och jag tror att rektorer måste våga ta plats. Det måste vara tydligt vem som leder skolan. Rektorsjobbet är så mycket mer än budget, lönerevisioner och fakturor.
Mm.
Man kan inte leda en skola från ett skrivbord. Man måste vara ute i fronten, som man säger.
Mm, i fronten, då har jag läst i en artikel också.
Ja, och kanske uttryckt mig så någon gång tidigare.
Ja, men att man måste känna sin terräng på något vis och vara ute i fronten där det händer liksom.
Ja, det är som så att mina lärare måste känna att jag backar dem. Mm. Mina elever måste känna att jag bryr mig om dem.
Mm.
Och de måste veta vem jag är. Det räcker inte med att de vet vad jag heter. Det är ju ett koncept eller en sak med Engelska skolan som jag tycker är väldigt tilltalande. Det är nämligen att alla rektorer ska varje morgon stå på trappan eller utanför skolan och ta emot alla sina elever. Man kan tycka att det är slöseri med tid, men man får så otroligt trevlig kontakt med sina elever på morgonen.
Mm.
Och det gör ju också att man blir synlig. De 15-20 minuterna där varje morgon får man tillbaka 10 gånger om sen.
Och det är värt det?
Det är värt det, definitivt. Och det, man väljer väl ändå skolvärlden för att man tycker om elever, tänker jag. Så att, när jag tänker, gillar man inte elever, då ska man inte vara i skolan.
Mm. Ska vi avrunda med de orden?
Det tycker jag.
Det är en rätt så bra avslutning. Ja. Tycker man inte om elever ska man inte vara i skolan.
Nej, så enkelt är det. Det har man inte här att göra.
Tusen tack för att du var med i rektorn, Truls.
Tack själv.
Tack.